Gud så spännande.
Ja.
Okay. Alltså det här kanske är någonting som man absolut inte bara, att man inte ska ifrågasätta det här, utan bara...
Ja, nu rider vi på den här vågen, tycker jag.
Ja.
Nu är det ändå 40 minuter försenat.
Oh, yes!
Fint, hej och välkomna till Boxpod nummer 16. Idag sitter vi här och ska prata med Jenny Åklund om hennes utställning Interpretive Drift. Jag som pratar nu är Rickard Eklund, konstnär och styrelsemedlem i Box. Och likaså konstnär och styrelsemedlem i Galleri Box, Daniel Josefsson, som också är med oss. Hej Daniel!
Hej hej!
Och hej Jenny!
Hej, trevligt att vara här!
Fint att ha dig med. Fint att ha dig och din besatta dator och all teknikstyr som jag har jobbat med och att vi tryck på inspelningsknappen och att det rullar.
Nu håller vi tummarna bara att det håller sig flytande här.
Ja, precis. Ja,
verkligen, verkligen.
Näsan över ytan. Mm. Först, Jenny, du...
Ja, ska jag säga några ord om mig själv?
Ja, jättegärna.
Ja, jag är ju bildkonstnär. Bosatt i Stockholm, har ateljé i Hagalunds industriområde i Solna. Tog min master 2012, så tiden går ju. Och har varit verksam i Stockholm då sedan dess, mer eller mindre. Ja, när det gäller liksom praktiken så där, så i mitt arbete är jag ju väldigt intresserad av olika aspekter av tid och transformation i förhållande till visuell kultur. Det är ju ganska brett, men det kan ju vara...
Visuell kultur är ju...
Det är ju väldigt brett. Det kan ju vara liksom olika skeenden och områden som genom liksom ett förändrat fokus eller med hjälp av teknik kan göras tillgängligt för vår perception och skifta i värde på olika sätt. Mycket av material jag använder mig av och idéer och sådär kommer från både astronomi och vetenskapshistoria. Och arbetar ju främst med teckning, men också... Jag har jobbat en del med video och installation och senaste åren även glas. Så det är ganska, det är blandade tekniker helt enkelt.
Mm. Häftigt. Den här utställningen känns som att den handlar väldigt mycket om ögat och om seendet. Och
ja,
perceptionen, precis som du nämnde där.
Precis, det blir nästan en liksom... övertydlig variant av det, jag vill på att säga. Men liksom ingången till den här utställningen, det är ju alltså senaste åren, sedan 2018, så har jag jobbat med ett projekt som tar sin utgångspunkt i optikens utveckling och också ögats anatomi och ska man säga, visuella störningar i båda de fälten. Så att, när det gäller ögat då, att det kan vara en toptiska fenomen, liksom visuella effekter.
En toptiska då?
Ja, alltså visuella...
Det är ett lite ovanligt ord.
Nej, så det är liksom visuella effekter som uppstår i ögat självt. Så det blir ju typ av hallucinationer, fast de har också en fysisk grund liksom i ögat. Så det är ju delar av det här projektet som visas då i utställningen på Box.
Mm. Och titeln, Interpretive Drift...
Ja.
Hur skulle du översätta det? Jag tänker i huvudet så att det är liksom tolkningsbart driveri. Men...
Ja, så liksom tolkningsförskjutning.
Förskjutning.
Och så är jag liksom plockat det lite från... Det finns en antropolog som heter Tanya Lerman som har studerat liksom samtida magi och varför folk liksom ger sig in i den här typen av rörelser även i våra dagar. Så där. Men liksom inom antropologin så använder man benämningen som att ett sätt att förklara liksom en långsam förskjutning i hur en individ förhåller sig till olika händelser och liksom händelseförlopp och en liksom gradvis förskjutning i hur man tolkar olika saker. Så till exempel att man kanske utifrån kan se att en magisk praktik känns väldigt märklig. Men sen börjar man liksom testa olika ritualer eller liksom att man möter folk i den där världen och liksom sakta men säkert börjar tolka de här olika sätten att se på omvärlden på ett annat sätt. Lite luddigt här, men...
Ja, men inte nödvändigtvis. Ja. Kanske att det krävs en förförståelse för en magisk praktik som inte är Joe Labero.
Ja, men precis. Så kan det vara. Och jag är väl inte rätt, person att ge det heller. Jag är inte speciellt involverad i det. Men jag tänkte mig att det var lite intressant i förhållande till... Alltså dels såklart att det blir en ganska bokstavlig version av det i utställningen. Alltså att i det här fallet har jag ju intresserat mig för glaskroppsgrumlingar som är liksom visuella
stöd. Det är så himla fint ord.
Ja.
Glaskroppsgrumlingar. Ja, för de blir så levande. De är som små grytlingar eller liksom som troll.
Precis.
Eller
ja, men det är väldigt märkligt liksom att de här då som är där visuella störningsmoment liksom som ja, de flesta har det ju. Och så ökar det med åldern. Att man ser som små liksom skuggor eller mörka partier eller små förskjutningar så där i synfältet.
Precis.
Så att egentligen...
När man kollar mot en klar yta, en blå himmel eller mot en vit vägg eller så.
Precis.
Så syns det skuggor över.
Jag själv kan relatera till detta jättemycket faktiskt.
Ja.
Jag har mycket, mycket, mycket sånt.
Samma här. Väldigt mycket.
Ja, jag med. Känner ni ibland, och det här är en fråga som kommer från en helt annan håll, så här, men att man har något slags besväras ni av dem, eller är ni kompisar med era egenheter i synsystemet?
Det beror lite på. Alltså, ibland är jag ganska okej med det. Det är bara något som finns där. Men jag har liksom skaffat lite bättre belysning till ateljén, för dagsljuslampa och för skrivbordet när jag sitter och jobbar. Och då är det som att de där de förstärks liksom ännu mer. Och då kan det bli väldigt störande. De hänger ju inte riktigt med i ögonrörelsen, utan de sackar ju efter lite. Liksom, så det blir som en fördröjning. Så där. Men hur känner du? Har du en bra relation?
Ja, men jag tycker det. Men det känns också som det är någonting som man har samlat på sig genom åren. Eller att de är lite som spår av allting man har sett.
Mm.
Nu kanske inte det fungerar riktigt så. Men att det liksom de är intryck som har samlats på. Och just varför jag frågar är den här tanken på att liksom laseroperera ögonen så att de blir som att man slipar hornhinnan för att man ska få perfekt syn igen.
Ja.
Men att, och det är inte riktigt samma sak med liksom skärpan och närsynthet, men de hör ihop på att man, jag skulle tycka det var nästan synt att korrigera på det sättet. Jag kan ju någon slags minnesintryck.
Ja, men jag kan ju hålla med dig där. Och jag menar, jag då som glasögonbärare liksom, har ju ändå haft det där under så... Ja, men det är ju... Alltså, jag tror jag fick glasögon när jag var 9, liksom, så använde jag inte dem ordentligt. För när jag var typ 26, liksom, för att jag inte ville ha glasögon av olika anledningar. Men däremot att det alltid varit intressant att man kan... Det blir så påtagligt hur man då kan ändra hur man ser världen, alltså på ett väldigt här, direkt sätt. Att så här, ja, man går runt och har sin lite dåliga skärpa kanske, och man är van vid det, och det är inget man ens tänker på. Och sen blir det så här, ja, men det är så här du ska se det. Så här ska det se ut egentligen. När man liksom får på sig linser. Mm. Så att det...
Jag tyckte det var en otrolig uppenbarelse att få linser. Mm. Det var världen i skärpa, det var jättehärligt. Men de andra synfelen, alltså så här små grumlingarna.
Ja.
Kanske jag.
Ja, de går väl inte egentligen att går de att operera bort såna
alltså egentligen inte. Jag tror att har man liksom jättebesvär och kanske att det blir så här att det liksom lossnar. Alltså det kan ju bli så här att det lossnar från insidan av ögat, själva glaskroppen och så här. Alltså då tror jag att man kan göra vissa saker, men jag tror överlag så gör man ju ingenting åt det. För det är ju liksom texturen också i ögat. Så att det är ju åldern.
Mm. Det är det som jag kan få lite ångest av ibland när jag tänker på de här formationerna. Mm. Att, ja, helt enkelt att det kommer en åldersångest med det.
Jo, ja, men det...
Mm-hmm. Just att man blir äldre, ögat blir äldre. Att man tänker på att man har ett öga.
Absolut.
Just det.
Men nog om det. Ska vi prata lite om hur, hur utställningen ser ut?
Ja, men absolut.
Lite sådär, så våra lyssnare kan få ett grepp om,
ja,
om rummet, eller rummen. Vi har ju två rum på Gallery Box.
Ja, men precis. Alltså, det är ju en ganska sparsmakad utställning. Det är ganska mycket luft. Mm. Så det första rummet man kommer in så är det ju tre teckningar placerade på varsin vägg i det stora rummet. Och i mitten av rummet står två långsmala bord eller podium. De är cirka drygt 80 cm höga, 100 cm breda och 24 cm djupa. Så det är ganska liksom, smalt och sträcker sig långt liksom. På bordet är olika glasobjekt placerade. Det är en slags av, kan man se det som en slags abstrakta ögonmodeller i gjutet glas, slumpat glas och latex. Och de här objekten varierar ju en del i storlek. Jag ser att de största gjutna glasdelarna är väl ungefär 10 cm i bredd och de minsta är ungefär 3 cm. Och det är då att de gjutna delarna är ju liksom transparent, klart glas. Men det har bildats luftbubblor och så i de här glasdelarna. Det slumpade glaset, alltså slumpat är ju att man värmer glaset i ugn fast man har det i en form. Så det tar, liksom, tar form av den här, det är som en skål. Och det är då ett opalinglas, så det är lite så halvmjölkigt. Och det ser man ju inte i utställningen, men det får också en röd ton när man lyser, alltså har en ljuskälla rakt igenom. Det är lite fint att det blir någon slags koppling till så blodkärl eller någonting. Men i utställningen så ser man ju bara den här mjölkvita delarna i skålform. Ja, men teckningarna då på väggarna, de är ganska små i formatet. 8,4 gånger 12 cm liggande format. Med inramade med ganska stor passepartout, så det är ju 50 gånger 40 cm liksom omgivande yta. Teckningarna föreställer, den första är en hand som håller i ett öga. Där är liksom de yttre höljena, lagren, är bortskalade. Så att det är bara glaskroppen som ligger i handflatan. Påminner väl kanske lite som en äggvita. Något sånt i känslan.
Är det någon operationsbild från början?
Ja, eller? Det är ju som, alltså, det är stillbilder från en dissektionsvideo. Så att, vet du, man går igenom, i det här fallet är det ett koöga, misstänker jag. Så det är ju ganska stort öga. Liksom. Så det är ju huvudsaken då i det här första rummet. Som sagt, borden och de här teckningarna.
Så. Och den upprepas också, de teckningarna, i första rummet.
Precis.
Det är tre stycken av samma motiv.
Ja. Ganska liknande motiv, så det är ju liksom tre moment liksom i den här, alltså det är första teckningen så är liksom, håller den ena handen runt mer irisdelen liksom av ögat, sen är mittsektionen man ser en hand lyfts bort från ögat, och sen i den tredje sista teckningen så ligger ögat liksom fritt i den ena handen. Så att, men det är ju ett liknande motiv med liksom små förskjutningar i det.
Just det, det är en sekvens, ett gelé. Ja. De plockar fram gelékroppen.
Ja, precis. Ja, sen i det inre rummet. Det är ju... ja, direkt till vänster när man kommer in så är det ju en ganska liten teckning. Det är A4-format. Och sen har vi två teckningar i A3-format som hänger till höger. De hänger mitt emot varandra i rummet. Och väggen mellan de två teckningarna så är det ett, ska jag säga, ett rutmönster med glasskivor, slumpade glasskivor som är installerat. Och de har måtten ungefär 30x40. Lite svårt att säga, eftersom det är slumpat så är de ganska skeva. Liksom. Men de bildar ett rutmönster liksom i mitten sektionen då, i det här rummet.
Och sen är det små mönster i själva skivan också?
Ja,
små...
precis.
Det är helt, det är klara glasskivor?
Ja, det är klara glasskivor.
Med inget bakom?
Nej, ja. Precis. Så de sitter med små vinkelskruvar liksom, direkt mot väggen. Och det här mönstret är ju, och den heter ju en Toptic Study, det verket. Så det är ju ett försök att liksom, göra någon slags sammanställning eller så här, porträttera då, i det här fallet, de här glaskroppsgrumlingarna. Så det jag har gjort är att, alltså när man slumpar då, att man behöver inte bara göra att glaset tar form av liksom en skål eller någonting sånt, utan i det här fallet har jag lagt glasskivor på plattor i en glasugn och sen har jag ritat med, alltså lagt ett gipspulver i de här mönstren. Och så har man lagt glasskivan på och sen smälter den ner lite och tar form då av det här gipset. Så det är lite som att jag har tecknat i glaset fast det liksom skött sig själv i ugnen. Så det...
väldigt subtila avgjutningar liksom.
Ja,
där, ja, små.
Precis, det är ju
lite små gropar eller vad som ser ut som hårstrån nästan, eller små.
Ja, så det är liksom ganska abstrakta former liksom, mer eller mindre tydliga liksom, i de här skivorna. Sen när det kommer till teckningarna då, de här A3-teckningarna, jag kan säga alla teckningar i det här rummet, det är ju bara tre stycken, men de är ju tecknade reproduktioner av fotostatkopior. Så alla har ju liksom, ska jag säga, bokmaterial som så här originalmaterial, och sen har jag tecknat av dem. Och de två större teckningarna då, som är A3, där är originalmaterialet hämtat från oftalmologisk litteratur, och oftalmologi är ju liksom läran om ögat. Det är ju då äldre litteratur, just de här böckerna är från 1800-talet och föreställer retinan, alltså ska vi säga, insidan, baksidan av ögat, som då avbildas med hjälp av oftalmoskop. Alltså som en typ av spegel som gör att man kan liksom se insidan av ögat. Som optiker använder, de använder ju det idag också. Alltså går man på en synundersökning så kollar de ju på ögat på det sättet. Så liksom originalbilderna är ju målningar som sen har reproducerats med hjälp av så här färglitografi. Och sen har jag då kopierat dem och sen tecknat av dem. Så det är ju, från början har det ju varit i färg. Och jag har ju tecknat av i, alltså det är ju monokront. Det är ju liksom färgpenna och kolpulver. Men de är ju ganska, ska man säga, svarta i tonen. Och liksom ganska, vad ska man säga, lite dämpade sådär. Det är inte... kanske inte jättehöga kontraster.
Nej, men du har agerat som kopiatorn, som skannar.
Ja.
Fast ett steg till.
Ett försök, jag har haft en liknande maskin.
Ja, precis. Men de är ju, de är inte maskinellt gjorda, men de är ju, jag märker att alla som ser utställningen är ju och även jag när jag först såg dem är ju blir väldigt förvånade när man påpekar att det är teckningar.
Ja.
De är så pass fint renderade, de är så tydliga och grafiskt utförda. De ser ut, om inte som fotografier, så åtminstone som grafik. Men att de är gjorda med penna.
Ja, jag tycker att det är spännande också just med dem, för att ändå har liksom, förlagen är ju också en målning. Så att det blir de här, för annars i teckningarna i första rummet så är ju förlagen ett fotografi. Och då får man ju bli en annan liksom, känsla, djup och sådär. Och sen då är de här större teckningarna A3-formatet. Det är liksom intressant det där med olika versioner av någonting som handen har skapat. Liksom. Och sen tänker jag ju såklart att börjar man studera dem närmare så ser man ju kanske efter ett tag att det är tecknat. Eller liksom att det, men,
ja, precis. Men då måste man titta noga.
Ja, och det är ju, ju intressant liksom, att försöka sakta ner en betraktare. Liksom.
Mm. Ja, du måste ju verkligen använda ditt öga för att se att den är liksom, eller gå fram och titta på linjerna och liksom att det ser ut som lite blyerts och ja.
Men visst att det finns liksom, vad ska man säga, ledtrådar till det om man börjar studera lite mer. Det är ju liksom intressant med den balansen i det, att man är, jag menar, jag tycker att det blir, jag gillar ju att de blir ganska stängda, platta liksom, men jag vill ju ändå att det ska finnas någon slags öppning i att det är handgjort och det liksom har en viss känsla i sig också.
Det påminner väl också, det blir också ett tillager på det här metanarrativet. Som att se på verket, men också liksom,
ja,
att titta noga när man tecknar, att noga studera sitt motiv. Att det handlar om ögat i sig och att se och att liksom
Jo, men
kanske är det som är tolkningsförskjutningar, att man skjuts längre och längre in i inåt i synkanalen.
Ja, men precis, och liksom den, alltså det var ju på något sätt det jag tyckte var intressant med liksom den benämningen som sen blev titeln också, att det kan ju verkligen gälla bara som en, för en konstnärlig process också. Alltså det att man går in i något och det får ett helt annat värde bara genom att man tillbringar tid med det. Så alltså vare sig det att man själv är intresserad av någonting och jobbar med det liksom intensivt och aktivt, eller att man såklart som betraktare också får någon liksom uppfattning om någonting när man tillbringar tid med när man ser det verk, vad som helst.
Och vad händer när man sjunker in djupare i ett sånt metanarrativ? Ser man saken klarare eller blir den mer grumlig?
Jag tror att det blir mer grumligt. Jag tänker att det blir att man liksom jag vet inte, man tar ju in, alltså det är som att all information liksom bara brer ut sig åt olika håll. Så att, alltså mer att allt blir intressant. Liksom. Det blir svårare att sålla i. Så här, vilka val ska man göra? Jag vet inte. Hur ska man dela upp sin tid?
Ja, men exakt, precis. Vad ska man koncentrera sig på om allting är intressant? Det, det flyter iväg i någonting oceaniskt.
Verkligen. Och som jag verkligen tänkte, det gäller ju för alla konstnärliga praktiker. Liksom. Hur ingången än ser ut, är det ju mycket det landar. Liksom.
Men det är väl där man vill hamna?
Ja, men absolut.
Man vill lösa upp de tydliga koncepten och gränserna till att saker flyter in i varandra på något vis och ger en öppnare tolkning. Någonting som är inte så lätt att säga i språk och att man därför försöker uttrycka det i ett annat språk. Någonting visuellt.
Absolut.
Som där det finns en mer direkt upplevd närvaro. Du nämnde ju precis i början också att de här de entoptiska fenomenen fungerar lite som hallucinationer, men de har en materiell grund. Men jag tänker att de också är som påminnelser på något vis, som är precis på tröskeln mellan den yttre världen som man nödvändigtvis skapar i sin inre värld, att den yttre världen då inte är så tydlig, utan kanske också har liksom en slags, utan är en pågående hallucination.
Ja, men absolut. Alltså, det är ju verkligen någonting spännande med det där, de här mellansektionerna av någonting. Alltså, det är båda världarna samtidigt. Liksom. Och också att det är så här, högst subjektivt såklart, samtidigt som ja, allt är ju det. Liksom. Men det blir som en så här fysisk påminnelse.
Precis,
om det.
De...
Liksom, att allting är bara i ditt inre och hur du väl liksom tolkar saker.
Precis, men de här sakerna är egentligen, de har ju, som, om de har en materiell grund, så är de ju någonting som inte är något man hittar på, utan de finns där. Du ser någonting, men de är så nära tolkningen, alltså liksom nära på tröskeln, att ingen annan kan verifiera att
de finns. Absolut. Och det är det är jättespännande med den sfären liksom.
Kanske kan det i och för sig, kanske med den här optimologikameran eller spegelgrejen, då kanske de kan verifiera.
Ja, och jag tänker också med ultraljud kan man ju se glaskroppsgrumlingar liksom. Men man ser ju ändå inte ur den vinkeln som, alltså personen som har dem i ögat liksom. Det är ju mer att man ser att det är någonting som finns där, men det är inte mer än det liksom. Ja,
men hur började det just med ditt intresse för det här?
Ja du, det är svårt att säga. Men
satt du och spejsade ut en dag och kollade på
visning? Exakt. Ja, det jag tror att mycket var ju faktiskt alltså det är ganska många år sedan, men det var liksom just när jag satt och tecknade mycket och började liksom bli mer medveten om de här störningarna. Så att jag hade mycket vita pappersytor framför sig och liksom, så var det gradvis därifrån. Men sen har jag liksom överlag varit intresserad av så här, vad ska man säga, visuella så här störningsmoment i andra typer av användning. Alltså det är därför jag tycker det är intressant med till exempel en fotostatkopia eller någonting sånt, att det blir det här damm som kommer in och som får liksom samma värde som, vad ska man säga, text eller boksida eller bild som ska reproduceras. Så att de här delarna som liksom smyger sig in på vägen, som inte var tänkta att vara där, men som att man kan börja uppmärksamma dem, så att det blir liksom en värdeförskjutning där.
Ja, det finns det. Det blir ju någon slags all information i sidan hamnar liksom på samma nivå.
Ja, precis. Och jag tänker ju även...
Och din informationsförlust också.
Absolut.
Gradvis, om du kopierar samma sida om och om igen, så blir det ju helt... Så försvinner ju all information.
Ja, visst. Att det liksom antingen fräts ut eller blir mörka partier. Eller liksom. Alla subtiliteter på det sättet går ju förlorade, medan andra kommer till liksom. Men jag tänker också att det är just att jag har liksom varit intresserad av damm som material. Där att det är något som, alltså det är ju egentligen bara material som befinner sig på liksom fel plats, eller ska säga, när man inte vill att det ska vara. Liksom. Men att det kan ha jättemycket information i sig. Som tar, man tänker mikrometeoriter som är liksom dammpartiklar, men som liksom regnar ner sig till jorden dagligen i en jättestor mängd, och eftersom de är så små så kan de ju liksom fortsätta innehålla information som inte förstörs liksom på vägen till jordytan. Så att det är ju liksom en intressant ingång. Och sen, men sen också man tänker så här, äldre fotografisk teknik, man liksom säger förhållande till astronomi att man använt såklart mycket glasplåtar och i början var ju liksom fototekniken inte så välutvecklad precis i början. Så då var det ju mer att det var liksom svårt att urskilja, men säg, vad är en stjärna och vad är damm liksom, på det här fotografiet till exempel. Jag tycker det är intressant med det, ja, hur det smyger sig in. Och så är det på något sätt därigenom som då, de här visuella spåren och störningsmomenten också fått ta ny plats. Liksom. Jag har ju liksom jobbat med den här typen av teckningar ganska länge. Men från, alltså just det att teckna reproduktioner av liksom andra typer av bildmaterial. Så där. Det, och under lång period var det ju motiv av månens yta som jag fokuserade på. Och då var det ju så mycket ingång till... Alltså jag använde mig ju bara av böcker som var utgivna innan första månlandningen. Som en slags ramverk. Det skulle ha liksom en viss typ av distans i sig. Att, ja, men inget mänskligt öga skulle liksom ha varit på ytan. Utan man skulle bara ha sett det genom olika reproduktionsmedier. Och att då blev det ju liksom att sitta och teckna de här ytorna. Det är ju någon slags sätt att skapa någon intimitet till någonting som ändå är distanserat. Liksom. Och också att det är väldigt intressant med liksom månen som den här extremt romantiska symbolen. Liksom. Se om man ens kan liksom jobba med det fortfarande utan att det blir liksom alldeles för belastat med liksom någonting.
Men det är mycket damm och grejer då mellan, på de här bilderna också.
Ja, men det är
som det. Som du tecknar också då? När du,
ja, eller liksom, det varierar ju såklart. Men jag är ju intresserad av de delarna också. Så det är ju, jag vill ju gärna att, eller man liksom, man testar ju saker i kopiatorn också. Liksom, olika kompositioner och sådär. Så men jag uppskattar ju när det kommer liksom störningar. Sådär, damm och grejer. Absolut.
Glas är ett spännande material som inte så, det känns inte så jättevanligt att jättemånga arbetar med glas eller har tillgång till att jobba med glas i den delen. Hur kom du in på det?
Ja, alltså dels var jag intresserad av det som material, kanske främst genom optik och liksom astronomihållet. Sådär. Men sen gick jag faktiskt ett projektår på Mejan, det var ett år. Man kunde då söka projektår med glasinriktning. Man behövde inte ha någon tidigare erfarenhet. Så jag hade liksom turen att komma in på det där. Och det var ju jättespännande. För då hade man ett helt år i glasverkstad. Med att testa tekniker.
Mm.
Och jag hade ju liksom en idé då. Det var ju det här projektet med liksom linser och sådär, ögats glaskropp. Så jag liksom hade ju någon idé om vad jag ville göra. Men det är ju verkligen en utmaning. Om man liksom inte har jobbat med ett material innan. Och har ganska mycket kontrollbehov. Och sen då inse att det är liksom jättelångsamma processer på vissa sätt. Om man testar liksom olika bränningskurvor i ugnarna. För att se hur glaset ska bete sig. Och liksom man öppnar någonting efter 3 dygn. Liksom öppnar...
Wow.
Luckan till ugnen så ser allting bedrövligt ut. Liksom. Så att, men det var jättespännande liksom, att få möjlighet att jobba där. Och det var ju det vad man kallar liksom, kallglastekniker. Så att, det går ju inte upp i liksom, de allra hetaste temperaturerna. Så det är främst att man liksom smälter glas i ugnen.
Hur ser det ut liksom, i sin grundform innan du... När du ska gjuta glas, är det pellets eller puder eller så att damm eller är det klumpar då? Som...
Det är ju lite varierande, men oftast i det fallet jag använder, då är det ju klumpar. Alltså man slår sönder liksom, större glasblock sådär, just när man ska gjuta. Då slår man sönder det i liksom mindre bitar. Och då har man gjort en, ja, men som i det här fallet när jag har gjutit linser, då har man gjort en gips- och kvartsform. Så man sen lägger de här glasbitarna i och då får man liksom måtta lite. Så man tänker att det kommer, det smälter ju ner och då blir det liksom lite mer kompakt. Så man får höfta lite med mängder och sådär. Och sen har man det liksom i ugnen och då är det ju en bränningskurva. Sådär, så att temperaturen byggs upp ganska långsamt. Så når det liksom en högsta punkt och sen ska det ju svalna långsamt. Så det tar ju ganska lång tid. Liksom. Men som sagt, det är glasbitar. Liksom. Men sen då, som i de här slumpade större... alltså då är det skivor man har som man skär till. Liksom. Men sen finns det ju... alltså, jag har ju laborerat lite med mer glas. Liksom nästan dammstorlek, liksom väldigt så här finkornigt pulver för att testa olika, liksom matta ner olika ytor och sådär. Men ja, det är ju liksom intressant för att det är ju ett material som är så extremt vardagligt. Men som jag vet inte, kanske har lite, har ju en speciell status när det kommer till konst. Alltså konstglas är kanske inte det man... alltså det är ju liksom, man förknippar det ju med någonting annat. Liksom. Men...
ja, men precis. Jag förstår ju varför du väljer glas i relation till historien av optik då. Och inte motsvarande, kanske inte andra plexiglas istället som då är en...
nej, precis.
Det är en helt annan sak även om du ser likadant ut.
Ja, men jag har ju använt plexiglas i tidigare verk.
Okay.
Och då var det liksom utgångspunkt, hade jag varit på Harvard, besökt deras observatorium, och de har ju ett jättestort arkiv av liksom gamla fotografiska glasplåtar. Och det jag var intresserad av där var liksom anteckningar på de här glasplåtarna som en grupp kvinnor som jobbade på observatoriet hade utfört då. Och då använde man ju plexiglas liksom som en variant, bara för att, alltså jag tryckte de här anteckningarna på plexiglasskivor liksom motsvarande storlek som glaset, så det blev ju bara ett sätt att använda sig av transparensen liksom.
Visst, det är en annan sak. Men, vad var det för anteckningar förresten? Var det astronomiska observationer? Som
ja, precis. Eller var det? Så det var ju främst liksom studier av magnitud av stjärnor. Så. Precis, de blir ganska abstrakta liksom, i sin form. Alltså, som utomstående, det kan ju vara svårt att tyda dem. Liksom. Det är väldigt... men de blir väldigt liksom, vackra i sig själva. Alltså, man fick, konstellationer så där, av anteckningar. Men just glaset, alltså just det där med att det har lite liksom speciell position. Sådär, att det, men jag gillar ju också, ska man säga, material som kanske inte har jättehög status, men som har, som ändå är liksom en slags grundpelare liksom, på många fält. Så man tänker såhär, blyertspenna, penna, papper, glas. Liksom, att det är mycket, dels såklart inom vetenskapen, men också såklart inom konst. Att, det är nästan... alltså det är liksom speciellt att även idag så är det som att vissa fortfarande ser teckning som liksom ett förstadium till en målning. Liksom. Även om det känns helt absurt att det är så. Men det är någonting, jag tycker liksom att det är roligt med de här materialen helt enkelt. Liksom.
Visst. Det kanske har lite med konstmarknaden att göra också. Jag tror att det är svårare att sälja teckningar än det där att sälja
absolut
målningar.
Men ja, men så glasingången.
Ja, men jag tänker, ska vi prata lite om vad du har för... har du några nya grejer på gång? Någonting, vad jobbar du med nu, idag?
Precis, för den här utställningen på Box är ju... Den tar ju slut, vad är det, nästa helg? Från när vi spelar in det här då.
20 mars tar den slut, va? Ja, och sen då, framöver? Har du något på gång?
Ja, alltså dels kommer jag faktiskt visa mer av det här projektet nu i april på Hagströmmen biblioteket i Stockholm, som är ett medicinhistoriskt bibliotek som ligger i Hagaparken. Och jag har ju använt mig ganska mycket av deras material i det här arbetet, både teckningarna som visas på box och övriga teckningar i det här projektet. Så det ska bli roligt faktiskt att visa det materialet där. Jag ska visa teckningar och olika glasobjekt.
Det låter ju helt perfekt, som en ypperlig plats att visa
det här projektet på. Så jag tänker också att jag ska visa det i relation till då deras, ska man säga, originalverk. Så att jag visar, så att man trycker lite mer på den här medieringsprocessen.
Att jag visar. Brukar de ha utställningar?
Nej, det brukar de inte. Så att det känns väldigt kul att få möjlighet att göra någonting där. Det är ju väldigt fint rum. Liksom. Det är ju ett gammalt tingshus, så att det är ju en stor sal liksom, som är huvudrummet liksom.
Men vad fint, är det på ditt eget initiativ eller förslag?
Ja, att jag kontaktade dem och sa att jag har använt mig av ert material och gjort det här. Skulle ni vara intresserade av att visa det i relation till er samling? Så det var jättekul att de nappade på det faktiskt. Så ser det ut. Och sen annars är det i nu i slutet av mars så ska jag vara med på någon grej i, liksom, ska man säga, det är liksom en passage i en tågstation i Milano. Så de har väl som vitriner eller liksom skyltfönster.
Okay.
De anordnar kortare utställningar. Liksom. Så det är liksom två saker som är inbokade.
Men det låter ju också jättespännande. Hur kom det sig?
Alltså det kom sig av att jag ställde ut på ett ställe i Parma i somras. Och de har liksom, de har kvar mina grejer där. För på grund av pandemi och allting så har jag inte kunnat åka och hämta verken. Sen hörde de av sig nu för någon vecka sedan. Så att de hade blivit inbjudna till den här, det ska vara liksom någon slags konstmässa. Och undrade om de kunde visa mina verk. Så att det var ju perfekt.
Utmärkt. Det är jättebra. Vilken tur att de fick vara kvar.
Verkligen. Jag behövde inte transportera grejer dubbelt.
Men vad var det för typ av verk du skulle visa där?
Det är också glasgrejer faktiskt. Det är också slumpade glasskivor fast i mindre format. Så att det är liksom som liknande som de här skivorna som visas på box, men i stående format. Men annars jobbar jag liksom på i ateljén just nu. Alltså jag sitter med en del material från alltså ett arkiv i Lund. Alltså gamla observatoriets arkiv där. Jag var där två vändor förra året och fotade av anteckningar som jag liksom fokuserat på, ska man säga, misslyckade observationer. Där det bara är liksom justerade liksom anteckningar eller så här, små kommentarer om att något har gått fel liksom, i observationen. Att jag menar, så att det är dagg på linsen eller att det blev månsken eller det är liksom för molnigt för att se en viss stjärna. Så att jag sitter och har liksom testat lite olika versioner av att presentera det här materialet.
Är det mycket så att man har trott att man har sett någonting så har det inte varit något?
Ja, men lite så. Att det plötsligt kanske blir jätteglad. Och sen, nej, det var något kryp som liksom rörde sig över linsen.
Ja, spännande. Det låter ju inte verkligen intressant.
Ja, får se vad det blir av det. Tänkert.
Ja, det får vi se. Jag tänker här innan vi avslutar så skulle jag vilja bara säga att man kan ju också gå in på vår hemsida och titta på, för när det här avsnittet kommer ut så kommer väl vår fotograf Henrik Seitler ha tagit lite bilder på utställningen som man kan titta på Gallery Box hemsida. Så kan man liksom se hur det ser ut.
Det blir jättespännande att se. Jag tänker att det är en särskilt svår dokumenterad utställning. På något vis. Den är så det blir säkert jättefint och jag har allt förtroende för Henrik. Det är inte så. Men just att den är så luftig och att det är så koncentrerat i varje verk och att man har den här upplevelsen av närvaro, att få sin egen syn reflekterad i akten av att se och att sen se det genom en kameralins som då liksom plattar ut allting på en yta där man inte har liksom den psykologiska inzoomningen till hands på samma vis. Så jag undrar hur det blir. Det blir säkert väldigt, väldigt fint.
Men jag ser fram emot att se det. Jättebra.
Är det någon som löser det så är det ju Zeitler. Det tror jag.
Så är det Henrik.
Garanterat.
Mm.
Ja, men då tackar vi dig Jenny för att du ville medverka i Boxpodd.
Ja, men tusen tack. Jättekul att
tack så jättemycket för en väldigt fin utställning.
Ja, men tack. Det har varit jättekul att ställa ut och se. Verkligen. Tusen tack.
Kanon. Då säger vi hej då.
Men ingen som sa hej.
Nej.
Det var bara jag.